Och vi ska läsa en text. Ska vi se här. Ifrån Markus 10, 13-16. Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa: låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Och han tog barnen i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen och la händerna på dem och välsignade dem. Barnet står i fokus idag. Alltså, jag har fascinerats den här julen, precis som vi andra jular också, men särskilt den här tanken eller det här mysteriet som julen är. Julens berättelse är ju fantastisk, osannolik och ändå så rik på innehåll. Tänk er att Gud, sonen, alltså Gud fadern och sonen och den helige ande sitter vid köksbordet i himlen och tänker: hur ska vi göra för att återvinna kontakten med människan? Hur ska vi få hem våra söner och döttrar? Hur ska vi kunna rädda världen? Och så kommer man på idén, ja, men vi låter ett barn födas. Och där ligger det nyfödda barnet som nyss har genomgått det mest dramatiska och det farligaste som en människa kan få uppleva, nämligen en födsel. Runt henne står det ett gäng svartjobbare, herdar, som pratar i munnen på varandra och som talar om änglar och sånger och ljussken och får som bräker. Och bredvid står en åsna, kanske några kor, och vid väggarna så lyser det små ljus. Det är dunkelt, det luktar stall och Maria ligger på halm med det nyfödda barnet. Och Josef försöker skydda henne så gott han kan. Några dagar senare så anländer det några vise män eller akademiker, som de troligen var, från öster. Och som nu påstår sig ha sett en stjärna som de ska följa. Och de har följt den under väldigt lång tid. Det kanske tar veckor att resa från dess plats där de kommer ifrån. De kanske har sett stjärnan innan Maria blev gravid. Och de har säkerligen gett sig iväg långt innan hon föder sitt barn. Och de går troget och envetet efter den här stjärnan. Och de är helt övertygade om att detta barn som ska födas, denna kung som ska födas, ska rädda världen. Och de kommer för att tillbe, som det står. Och de har med sig guld och rökelse och myrra. De har tagit det bästa de har för att hylla denne konung. Och de har kommit till det här stallet, och en tid senare måste de nya föräldrarna fly tillsammans med det här barnet till Egypten. Därför att Herodes, som har makten, känner sig hotad av detta nyfödda barn. När man läser Matteus evangeliet om de här händelserna som utspelar sig runt julen eller i det här julbudskapet, så är det påfallande hur ofta Matteus använder uttrycket en son eller barnet, de fann barnet. De vise männen sökte efter barnet. Josef tog med sig barnet och hans mor. Och så fanns det de som ville ta barnets liv. Det är barnet det talas om. Och det är Jesu förhållningssätt till barnen som lyfts fram den här söndagen. Där temat är Guds barn. Jesus ställer barnen i centrum bland de vuxna. Inte som ett pittoreskt inslag, utan att vi ska se barnet, ta lärdom av barnet. Och framförallt så handlar det om att Jesus ställer barnet i centrum därför att lärjungarna behöver lära sig att inte bara tala om vem utav dem som är störst. Och så talar Jesus om hur ska vi komma in i Guds rike? Jo, gör som barnen. Och så står det, folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Och den här texten som Markus återger, den är mest utförliga texten egentligen. Den återfinns också i Matteus och hos Lukas. Och den vittnar om hur viktig den här texten var för den tidiga kyrkan. Man tog med dem, de här tre evangelisterna, den här berättelsen för att visa hur viktig den är. Markus är den som är mest utförlig och kraftfull och har med orden att Jesus blev förargad över lärjungarnas beteende. Och det är enda gången som Jesus beskrivs på det sättet. Och vad handlar det här om? Jo, det handlar om att bli buren fram till Jesus. Det säger oss att vi klarar inte det här själv. Vi behöver bli burna fram till Jesus. Och så talar det om en ödmjuk inställning och ett beroende av Jesus. Låt oss ta med några sådana här tankar omkring ordet. Jag läste den här meningen. Ett barn säger som det är innan det lär sig att låtsas. Det finns ju en fantastisk berättelse om, som H.C. Andersen har skrivit om kejsarens nya kläder. I sagan så syr ju två skräddare nya kläder till kejsaren. Och de använder ett, som de säger, ett magiskt tyg som gör att mindre begåvade personer inte kan se det. Och i själva verket använder de inget tyg överhuvudtaget. Men eftersom ingen vill framstå som mindre begåvad så låtsas alla som om de ser kläderna. Och kejsaren vandrar omkring naken tills ett barn utbrister: han är ju naken! Och det vill ju också tala om för oss på något sätt att barn ser det inte vi ser alltid. En annan tanke är ju Gud blir ett människobarn för att människan ska bli ett Guds barn. Och det handlar ju om det här saliga bytet som sker. Att Gud på något sätt kommer ner till oss där vi fanns för att vi skulle bli som honom. Filipperbrevet 2 beskriver ju det här. Han som var till i Guds skepnad men inte räknade det som sitt byte utan utgav sig själv. Han som är störst och mäktigast blir minst och hjälplös och då framträder hans storhet och makt. Det är omvända roller på något sätt. Och texten som vi hörde läsas utav Ann-Britt, alltså det är ett barn som ska bryta sönder oket eller förtryckarens piska. Ett barn ska lyfta av oket och stången på våra axlar. Det är ett barn som är allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader och fridsfurste. Alltså Guds pedagogik och Guds handlingssätt är ju så annorlunda än vad vi tänker. Men det är så Gud har tagit sig an den här aktionen att rädda mänskligheten. Och vem uppmanas vi att se upp till? Jo, bli som ett barn. Det är ett barn som är i fokus. Det är inte barnen som behöver omvända sig, utan det är ju vi vuxna som behöver omvändas. Och så ställer Jesus barnet i centrum. Och i Matteus 18 så står det: om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. Och den sista meningen där: mognad i Guds rike är inte målet att växa ur sitt barnaskap, det är att växa in i sitt barnaskap. Det handlar ju inte om att vi ska bli barnsliga, utan det handlar om att vi ska leva i beroende och vara sårbara. Att vi ska bäras fram till Jesus. Att vi säger: Herre, här är jag. Ta hand om mig. Jag klarar det inte själv. Hjälp mig. Och så säger Jesus i Matteus 11 och 25: jag prisar dig, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat dem för dem som är som barn. Och det här säger han i ett sammanhang där han uttalar verop över galileiska städer och att de inte omvänder sig. Och så lyfter han fram det här ordet: bli som barn. Jesus lyfter fram barnen som exempel för oss vuxna när det kommer till tro och tillit, när det kommer till ödmjukhet och lärjungaskap, när det kommer till omvändelse och när det kommer till att ta emot Jesus. Och Jesus använder faktiskt barnen som en modell för oss vuxna, att det är så vi ska ta emot Jesus i våra liv, det är så vi ska ta emot Guds rike. Att ta emot ditt barn, det är att ta emot Jesus. Och då tänker jag på hur viktigt det är vår verksamhet som vi har. Bara nämna någon verksamhet som Draget som är här på torsdagar. Där vi tar emot barnen. Och Jesus säger att ta emot ditt barn, det är att ta emot mig. Och han talar ju också i andra sammanhang om att att ta emot en annan människa, det är att ta emot Jesus. Alltså Jesus har identifierat sig med varje människa. Jesus inte bara undervisade om barnen, han närmade sig barnen och visade därmed deras centrala plats i en gemenskap. Och han varnade starkt för att förföra barn i Matteus 18. Vi har ju alltså något bland det finaste som jag har varit med om som pastor, det är att ha barnvälsignelser. Jag har nog haft ett antal genom åren. Och det är ju fantastiskt att på det sättet få manifestera ett barn som blir fött. För några år sedan så hade jag en barnvälsignelse och dagen efter så kom jag cyklande. Det var här i Örebro. Och så kommer mamman med ett av syskonen till det barnet jag hade välsignat. Och då utbrister barnet: titta, där kommer Jesus cyklande. Det är den närmaste Jesus jag har varit. Och det är så barnen ser på det. Barnen säger ju som det är. Jag har en bok hemma där det finns några sådana här roliga uttryck som barn har sagt. Om Gud hade hållit det han sa, låt barnen komma till mig, då hade vi inte behövt förskolor. Gud förvandlade 5 bröd till 2 fiskar. Och Jesus gick på vattnet för att han inte ville bli våt på fötterna. Och så ett ord till David här, våran pastor. En pastor gör många saker, bland annat vara med vid födslar, dop, konspiration och begravning. Det går i ett dygnet runt. Eller mamman som berättade för oss om barnet som var med på ett kafferep hos några bekanta. Och så säger barnet: mamma, den här kakan behöver du inte ta receptet på. Barn säger som det är tills de lär sig att låtsas. Så här skriver vi i församlingsordningen om barnvälsignelse. Varje barn är älskat av Gud och oändligt värdefull. Jesus själv välsignade barnen och markerade kraftfullt att barnen hör ihop med Gud och hans rike. I barnvälsignelse får vi visa vår glädje och tacksamhet över det lilla barnet, samtidigt som vi också ber om Guds beskydd och vägledning för barnet och familjen. Barnvälsignelsen påminner både familjen och församlingen om vårt gemensamma ansvar att vägleda och ge förutsättningar för barnet att växa i tro och dela sin tro. Barnvälsignelsen är en viktig handling som tydliggör hur barnet är en del i både Guds och församlingens gemenskap. Vi behöver varandra för att växa i tro oavsett ålder. Och att den sista meningen här var ju något av det som vi hörde vittnas om för en stund sedan. Hur viktig församlingsgemenskapen är för att växa i tro. När jag har barnvälsignelse, och så brukar vi göra här också, brukar vi skriva ett brev till föräldrar eller till barnet som det får läsa när det blir lite äldre. Men vi ger också en kopia till föräldrarna, för de är väldigt nyfikna på vad vi har skrivit. Och det skriver jag bland annat så här: barnvälsignelsen är ett tillfälle när vi tillsammans får tacka Gud för dig och samtidigt överlämna dig i Guds händer. Gud har skapat dig med en unik personlighet, och han har en tanke med dig och ditt liv. Och när du blir äldre kan du själv bestämma att ta ställning för din tro och att du vill leva tillsammans med honom. Genom bönen får vi uttrycka vårt beroende av Gud. Bönens väg är alltid öppen. Och så talar vi om att dopet kan vara en sån här tillfälle när man kan bestämma eller visa att man vill leva tillsammans med Jesus. Det finns en bok som heter Guds försprång, som Bert Franzén skrev för många år sedan. Han var rektor på Betelseminariet. Som handlar om det här. Jag tycker det uttrycket är så bra, att Gud har ett försprång i varje människas liv. Alltså att Gud är där. Och vår uppgift som kristna och som församling, det är ju att bevara det försprånget och att påminna om det försprånget. Och hur ska vi som församling göra så att inte barnen börjar tävla och slåss om vem som är störst? Det var ju den tanken som Jesus, eller det påstående som Jesus protesterade mot när han tog barnen i famnen. Vår tro är alltså inte att barnen står utanför Guds rike. Barnen tillhör Guds rike. Och vår uppgift är att vägleda barnen utifrån vissheten att de redan tillhör där. Och att de får själv bestämma att jag vill leva tillsammans med Jesus. Och hur ger vi dem redskapen och praktikerna för att leva det livet? Vår uppgift är att se till att de blir kvar i Jesus. Och då handlar det om personlig tro, om beslut. Och hur hjälper vi varandra till det? Överlåtelse, inbjudan som vi gör här i varje gudstjänst. Att det handlar om ett frivilligt beslut. Att hjälpa barnen att förstå att Jesus är det bästa som finns. Sen talas det också om att vi är Guds barn. Ska vi se om det. Går det att få fram nästa bild? Där är jag. Paulus skriver i Romarbrevet, ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba fader. Anden själv vittnar med vår ande om att vi är Guds barn. Men när vi är barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Det är ju fantastiskt att Paulus och Nya Testamentet lyfter fram just den här bilden av att vi är barn till en far. Som talar om beroende. Nu är det inte alla faders bilder som appellerar positivt hos oss alla. Men just den här varma bilden av en far som har omsorg om sina barn. Och vi ropar Abba fader. Alltså anden i oss säger pappa. Och i första Johannes så skriver Johannes, vilken kärlek har inte fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Och i Johannes 1:12, men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla dem som tror på hans namn. Han gav oss rätten att bli Guds barn. Det står inte kraften eller känslan av att vara Guds barn, utan rätten. Och det är ju någon väldig skillnad på det. Rätten handlar ju om att jag har liksom fått den där auktoriteten att kallas Guds barn. Han är min far och jag är hans barn. Det är skillnad på rätten och kraften. Rätten handlar om någonting som jag kan vila i. Känna mig trygg oavsett vad jag känner och tänker och vad jag finns i livet. Och jag tror att församlingens stora och vår utmaning och vår bön är ju att Gud, hjälp mig att förstå att jag är älskad av dig, att jag är ditt barn. Och då har vi som församling en stor uppgift att bära och bli buren. Det är inte alltid som vi orkar vara med och bära, men då får vi bli burna. Och med bilden av kroppen med många lemmar så gestaltar vi den gemenskapen där vi både bekräftar för varandra, ja men du är Guds barn, och där vi också hjälper varandra att se till att det där försprånget bevaras. Så uppmaningen idag det är ju att se på barnen. Jag skulle också vilja säga, gå och skaffa så många barn som möjligt. Alltså låt oss, där barn fattas i en gemenskap, där fattas det någonting. Det var därför Jesus sa, låt barnen komma. När han såg bara de vuxna så sa han, låt barnen komma hit. Det fattas någonting där barnen inte är med. Och att barnen på något sätt uttrycker och ger oss påminnelser om att leva med Jesus, det handlar om tillit, det handlar om beroende och det handlar om ödmjukhet och öppenhet. Att få vara ett Guds barn, att få vila i hans händer och att få uttrycka sitt beroende med honom.